Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kocke stiger bakom, Kocke tar bollen och gör Kocke, sätter han 3-0 i matchen. Nej, det gör han inte, han får en chans till. Och där är det 3-0. Teemu Pukki. Vi kommer att få en mästerskapsdebutant i sommaren i EM.
Efter ett nästintill oändligt antal sorger och bedrövelser för det finska landslaget i olika kvalsammanhang fick Team Sparv i höstas vara med och ta det finska landslaget till sitt första stora mästerskap någonsin. För vi bortser från de deltagande man gjort i OS-sammanhang. Med sina över 70 landskamper och drygt 17 år som utlandsproffs är Sparv en av Finlands mest rutinerade spelare. Men i ett läge där EM skjutits ett år framåt jobbar tiden emot 33-åringen och Sparv medger att han är lite orolig över sin plats i truppen.
Jag tror det är kanske mitt en del av mitt finländska personlighetsdrag, att man har alltid lite såna paranoida tankar om att allting kommer att gå åt helvete. Men det är ju det jag tror att hålla mig på tårna på något sätt, att jag vet att det är säkert många spelare där ute som gärna vill ha min plats.
Sparv har vid sidan av planen ofta uppmärksammats för att han inte tvekar att diskutera och ta ställning i politiska frågor. Såväl de som rör fotbollen som samhället i övrigt. Och han önskar att spelare högre upp i fotbollshierarkin följde hans exempel.
De har ju miljoner följare, många unga flickor och pojkar som följer dem och tar till sig allt vad de säger. Så de har ju en otrolig chans att vara med och göra världen lite bättre. Så det ja, på ett sätt kanske det är lite synd att de fokuserar så lite på den delen. För det är klart att det är lite mer tyngd när, eller det ger lite mer tyngd när Messi och Ronaldo säger någonting än om jag säger någonting.
Och vi pratar om Team Sparvs danska klubb Midtjylland som han tillhört sedan 2014. Han var en av de första spelarna att värvas in och då mycket baserat på statistik. Sparv är en stor anhängare till Midtjyllands Moneyball-strategi men är mer ambivalent till att klubben ägs av en stor aktör på spelmarknaden.
Alltså jag tycker det är en farlig utveckling tycker jag i fotbollen. Alltså jag ser ju också som till exempel reklamerna på tvn just nu i Danmark. Alltså jag tycker ju varannan reklam så handlar det om ett spelföretag. Och det är ju, jag tycker det är farligt just när man tänker på hur många unga som ser de här reklamerna och hur lätt hänt det är att bli uppslukad av spelbranschen. Så nej, jag tycker det rimmar lite dåligt med det som fotbollen ska stå för.
Men intervjun rymmer naturligtvis mer än det här. Och Team Sparv pratar om de viktiga åren i Southamptons akademi. Om varför det var en chock att komma till Halmstad BK och Örjans Wall. Och varför han gillar att Finland tar ställning och inte åker till Qatar. Och och att herrlandslaget gått med på att sänka sina ersättningar för att damlandslaget ska få lika mycket. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
33.
Bor?
I Silkeborg, Danmark.
Familj?
Mamma och pappa i Finland, brorsan i Thailand, syster i Umeå och jag bor tillsammans med min flickvän Jitka från Tjeckien.
Utbildning?
Ingenting att hänga i julgranen. Jag går gymnasiet just nu.
Lön?
Tillräckligt.
Vad kör du?
En Mercedes.
Vad läser du?
Jag läser framförallt biografier men också ganska mycket om andra världskriget.
Vad tittar du på?
Jag tycker om de här dokumentärerna om andra idrottslag när man får en inblick i deras miljö. Så just nu är det Sunderland Till I Die säsong 2 och sen har jag också börjat med det här australiensiska cricketlaget, de två första avsnitten.
Vad lyssnar du på?
För det mesta blir det podcasts.
Vad spelar du på?
Jag spelade lite piano som ung, men nej, jag ska nog inte röra något instrument tycker jag.
Och inga PlayStation och du spelar inte på hästar heller?
Nej, jag brukar gå när jag bodde i Halmstad så gick jag på trav ibland. Men nej, inga PlayStation. Jag är värdelös när det kommer till tv-spel.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Cristiano Ronaldo.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är och har alltid varit Manchester United och till stora delar så är det på grund av Eric Cantona, fransmannen, med hans, ja, hans sätt att vara på, hans arrogans. Det tyckte jag var häftigt.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Största merit. Jag tycker att det som hände här nu i höst, att vi kvalificerar oss till ett mästerskap, det är väl det som är bästa som har hänt mig någonsin.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match?
Jag har faktiskt två Gareth Bale-tröjor som jag har fått, så jag tror att de är ganska högt upp på listan.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag tycker det som är lite irriterande är kanske när det är en frispark och bollen rullar lite och så måste man ta om den. Den hade jag gärna sett skulle slopas.
Vem är den bästa spelare du spelat med och emot?
Det bästa som jag spelat med, det är väl någon av Gareth Bale, Virgil van Dijk, Jari Littmanen, Sami Hyypiä, Theo Walcott, ja, någon av de herrarna. Och mot så tror jag säger Iniesta för Spanien.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Jag tycker i lågstadiet så var jag ganska fokuserad om timmarna, så där tycker jag var ganska bra på mycket. Men det som intresserade mig var väl kanske historia, men det var på grund av att vi hade en fantastisk, entusiastisk lärare, så det var hans förtjänst.
Fotbollsspelare köper ju ofta mycket grejer när de blir utlandsproffs. Vilket köp ångrar du?
Jag köpte en lite för stor Breitling-klocka för 28 år sedan. Jag tror jag använde den 5 gånger, men den ligger fortfarande i skåpet någonstans och samlar damm.
Vilken är din favoritfilm?
Shawshank Redemption. Vad heter det på svenska?
Nyckeln till frihet.
Ja, precis.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Det kanske sker att jag ljuger någon gång när jag pratar med min flickvän, men det är sällan.
Hon pratar inte svenska antar jag.
Nej, precis.
Så hon behöver inte höra detta. Vilken var din tuffaste kris?
Nej, jag har inte haft någon sån där jättestor kris. Jag är väldigt privilegierad på det sättet. Men det är klart att när man har fått någon skada. Jag fick en knäskada för något år sedan. Det var borta 5-6 månader. Då kände man ju att det var lite tufft ibland. Men nej, ingen jättekris.
Fram till höstens förlösande EM-avancemang verkade nästan vila en förbannelse över finsk landslagsfotboll. Och det ni nyss hörde var referatet från det största traumat, när Finland på stopptid själv målade bort sig från chansen att nå VM 1998. Tim Sparv har med sina över 70 landskamper varit en betydande del av avancemanget till Finlands första stora mästerskap. Men hans annars givna plats i EM-truppen blev plötsligt betydligt osäker när coronakrisen slog till. Kanske den finska förbannelsen hänger i, trots allt. När jag når dig så är du i Danmark och det är ju ett coronautbrott som lamslagit inte bara samhället utan fotbollen. Hur är tillvaron i karantän för dig?
Tillvaron är väl efter omständigheterna ganska okej. Vi tränar fortfarande i små grupper 3-4 gånger om veckan och sen har vi egna individuella träningar 1-2 gånger i veckan. Så i det stora hela så tycker jag det funkar ganska bra. Jag tycker det är skönt att komma ut och få röra bollen och få se sina lagkamrater, även om det är lite alltså krystade upplägg. Men jag tycker det går okej. Okay. Vi hoppas ju såklart att vi ska få igång ligan igen, förhoppningsvis redan i slutet av maj. Så det är väl det vi går och väntar på för tillfället.
Ja, vad får ni för signaler kring ligaspelet?
Nej, alltså vi är väl eller många som är försiktiga optimister och tänker att mitten av maj, slutet av maj så kunde det vara så pass bra att vi kommer igång med matcher igen. Men det är klart att det är osäkert på, alltså i många områden i samhället. Så där är vi som är stora frågetecken någon gång. Och det enda vi kan göra är att försöka hålla igång och hålla oss fysiskt aktiva så vi är klara sen när det väl gäller.
Det talas ju naturligtvis om matcher då utan publik eftersom man ju i Danmark bestämt att det är inga stora folksamlingar minst till sista augusti. Hur ser det ut på att spela matcher utan publik?
Ja, det är ju inte optimalt. Alltså det är för fansen man spelar. En stor del av vad fotboll handlar om på den här nivån så är just den där stämningen på läktaren, den atmosfären som finns. Jag känner ju inte att det blir skoj. Men det är ju någonting som vi får försöka hantera på bästa sätt. Men det är klart att det är lite av den där laddningen så försvinner ju när det inte finns folk på läktaren.
Hur mycket business blir det på något sätt av det? För ibland känns det ju som att en del ligor behöver ju spela för att tv-pengarna är så viktiga.
Ja, och där alltså där är det jobbigt att se att det är många klubbar på kanske framförallt lägre nivå som befinner sig i en väldigt prekär situation just nu, just ekonomiskt, att man inte får in de pengar som behövs för att driva en fotbollsklubb. Jag känner starkt för alla i fotbollssamhället just under den här krisen, för det är definitivt inte lätt att hålla en fotbollsklubb levande just nu. Men jag tror att en klubb som FC Midtjylland, de kommer nog att klara sig. Men kanske för de mindre klubbarna i världen så blir det jobbigt.
Hur har ni spelare gjort i FC Midtjylland när det gäller lönesänkningar?
Vi har gått ner i lön som många andra lag i i Europa har gjort, för det tycker jag är den enda rätta i den här situationen. Kan man på något sätt hjälpa och stötta sin förening, så tycker jag man ska göra det. Så det tycker jag är fel.
Ni leder ju stort i danska ligan, på väg mot ännu en mästartitel. Om det inte skulle bli något, att man kan komma igång, liksom, hur ska man lösa det då?
Ja, det är ju en fråga till cheferna, ligans chef. Alltså jag skulle vara besviken om vi inte spelar några mer matcher det här året, och sen att någon skulle säga att det blir ingen vinnare. Det skulle kännas lite surt med tanke på den säsong som vi har haft som lag. Vi har ett ganska stort avstånd ner till FC Köpenhamn och de andra. Och vi har ju en fantastisk möjlighet att vinna klubbens tredje mästerskap. Så det är ju ambitionen, och det är ju målsättningen för alla. Så vi vill ju gärna igång, även om det betyder att det troligtvis blir utan publik. Men det är klart, det skulle harma rejält visst ifall vi inte kom igång med matcher och kanske någon hade sagt att okej, den här vi skrotar tabellen och så börjar vi på ny kula nästa säsong.
Ja, det, jag menar, den diskussionen finns ju i England kring Liverpool. I Sverige så har ju både handboll och ishockey där man bara blåst av mitt i säsongen, liksom. Inget slutspel, ingen vinnare.
Ja, och det kommer säkert att komma fler ligor och länder som tar efter. Men jag tycker att så som det ser ut nu i Danmark, alltså man har öppnat upp alltså barnträdgårdsplatser och skolor upp till en viss ålder. Så det känns ju som att allting går i rätt riktning. Det känns som att människorna här har gjort så som Mette Frederiksen har sagt. Väldigt, alltså, väldigt disciplinerat och försöka få gjort så att samhället bidrar till att hjälpa alla företag och föreningar igenom den här coronakrisen. Så det känns ju som att de kommer att öppna upp och lätta på restriktionerna ju längre fram vi kommer.
Du har ju, som en del andra spelare, sitter i den där lite speciella situationen att ditt kontrakt går ut 30 juni, och man har ju i vissa länder och ligor säger man att man kanske behöver spela längre än 30 juni, och man talar om att liksom förlänga de kontrakten. Hur ser du på att man bara mittjylland skulle säga att du får köra en månad till?
Det är inga problem. Jag tycker det är fair om vi väljer att förlänga säsongen, vilket jag tror är en stor risk, så tycker jag också att kontrakten ska förlängas, och det tycker jag att alla kontrakt ska förlängas med, om det så blir en månad eller två månader. Så det är också de signalerna som jag har fått och de tankar som jag själv går med, att det skulle vara fel för alla parter om kontrakten förlängs, för man vill ju gärna vara här om vi vinner ett dansmästerskap.
Ja. Ni kan inte missa det om det bara kommer igång med spel.
Precis.
En annan sak som ju inte har missats är ju att EM nådde den ju med Finland, som du var inne på i faktarutan. Nu blev ju EM uppskjutet ett år. Hur tog du det beslutet när ni äntligen nu ska göra ett stort mästerskap?
Ja, men är det inte symptomatiskt för ett finskt fotbollslandslag på något sätt? Just det där att man kvalificera sig till ett mästerskap för första gången någonsin, och så kommer det här coronaviruset och gör att mästerskapet framflyttas. Det är ju helt otroligt, men jag tycker ju beslutningen i sig är det enda riktiga att göra. Jag tycker det är klokt och ansvarsfullt av UEFA, men det är klart att det sportsligt sett så harmar det ju, för jag tycker att vi hade ju momentum, vi hade ju flow, vi hade en alltså resultatmässigt så har vi gjort det fantastiskt de senaste 2-3 åren, så det är klart att man är lite bitter samtidigt, för det här var ju den här alltså säsongens höjdpunkt, sommarens höjdpunkt som man gick och glädde sig till, så ja, det är lite synd.
I Sverige, när man nu har skjutit på det, så vill man, en hel del vill ju peka på och de äldre spelarna, Andreas Granqvist, Sebastian Larsson, Marcus Berg, de som egentligen skulle lagt av efter EM i sommar. Nu ska de köra vidare ett år till och många menar de är för gamla. Hur orolig är du med tanke på, du är ju nästan som Granqvist?
Ja, det, jag tycker det är roligt för alla de intervjuer jag har gjort omkring EM-slutspelet och framflyttningen av EM, så har ju också handlat om min egen situation och det där att jag är en lite äldre fotbollsspelare och vad jag tycker och tänker kring det. Alltså, själv så säger ju det, just att ha den här moroten framför sig så gör ju att jag motiveras extremt mycket. Att det blev framflyttat ett år, så det tycker jag, alltså det är ingenting som jag går och stressar över. Alltså jag har inte tänkt sluta spela fotboll på en lång stund ännu. Det är fortfarande det bästa jag vet. Det är klart att man fysiskt känner sig lite gammal ibland, men jag går ju inte med sådana tankar om att jag ska lägga av. Men det är klart att det här ger ju många av de unga en chans. Alltså de har ett år på sig, ett och ett halvt nästan, och växa till sig och få ännu mer erfarenhet och kanske som jobbar in sig till ett finskt A-landslag. Så det är ju definitivt en tävlan om spelplatser, vilket jag tycker är enbart sunt. Alltså, oavsett om man är Andreas Granqvist eller Tim Sparv, så ska det ju finnas en sund konkurrens. Det är ingen som är säker på sin plats. Ja, möjligtvis Teemu Pukki, men alla andra ska kämpa för sin plats.
Du räknar helt enkelt med att leda Finland in på parken förhoppningsvis sommaren 2021, första EM-matchen mot Danmark?
Alltså, jag räknar inte med någonting. Jag tror det är kanske mitt en del av mitt finländska personlighetsdrag, att man har alltid lite såna här paranoida tankar om att allting kommer att gå åt helvete. Men det är ju det jag tror håller mig på tårna på något sätt. Att jag vet att det är säkert många spelare där ute som gärna vill ha min plats. Men sen känner jag ju också att jag har haft en viktig och stor roll i många år. Finsk landslagsfotboll har varit en stor del av min identitet de sista 10-15 åren. Så jag känner ju att en fantastisk tillit från tränarstaben och spelartruppen. Så jag hoppas och tror att jag kommer att stå där nästa år i juni mot Danmark, Belgien och Ryssland. Men jag vet också att om jag inte är i form, om jag inte har visat tillräckligt, så kommer jag inte att stå där.
När du just är inne på den gruppen, Danmark, Ryssland, Belgien. Danmark är ju förvisso ett land i Norden och liksom på det sättet ett grannland, men är Ryssland den stora matchen? Sankt Petersburg, den ryska björnen, hämnden för Karelen och liknande?
Ja, alltså det är klart att Ryssland, det väcker en viss uppmärksamhet hos finländare. Vi har ju en brokig gemensam historia utanför sportens värld som gör att det är en match som är intressant för många. Så det är klart att den matchen i Sankt Petersburg så blir hur stor som helst. Men det är klart att alltså Danmark också, så är det speciellt för många av oss. Det är många av de finländska spelarna som har spelat i Superligan i Danmark och har en connection till dansk fotboll, så det är mycket att se fram emot och det är helt fantastiskt att vi äntligen tog ett finskt herrlandslag till ett mästerskap.
Ja, vi som har följt det från sidan från Sverige då har ju sett det ena haveriet efter det andra, och jag menar sen var det ju, jag menar, Hasse Backe, min kollega, var ju där 2016 när det inte gick så bra, och hur förklarar du den liksom omvändningen att ni blev så mycket bättre? Ni vann ju både er grupp i Nations League och sen då gick ni direkt till EM via en rätt tuff grupp ju.
Ja, det var ju nattsvart ett tag. Vi hade ju jättedåliga resultat under Hasse Backe. Och sen efter att Hasse fick lämna så var det också många av de etablerade spelarna som tackade av till finska landslaget. Både Niklas Moisander som var vår kapten, Perperm heter Mai, Kari Arkevo och ett par till. Så det var ju en, alltså det var ju en tid där man också som själv kände att okej, vart är vi på väg? Det fanns så många frågetecken i luften. Många av de spelare som hade burit ett finskt landslag som var borta. Vi hade en ny tränare. Vi visste inte riktigt vad fan är det som kommer att hända. Men just den här processen, den här föryngringsprocessen, så var ju väldigt viktig. Det tog ett tag innan vi lyckades bygga ett vinnande lag eller lyckades skapa en vinnarkultur. Men det var ändå som alla de här frågetecken som man hade i början, så det var plötsligt bara borta. Vi fick in många nya, unga, hungriga spelare som kom in och gjorde oss bättre, och vi äldre så tog kanske lite extra ansvar och höjde oss ett snäpp. Så den kombinationen så gjorde oss farliga.
Kan du i efterhand, apropå Hasse Backe, han fick ju oerhört mycket kritik samtidigt som ni mötte rätt starka nationer. Och du, jag vet någon gång när jag pratade med dig i Abu Dhabi, sa du att han kanske blev lite hårt dömd.
Ja, absolut. Jag tycker att alltså, både Hasse Backe men också Mixu Paatelainen och Stuart Baxter och många andra som har fått jättemycket kritik för att vi inte har fått det resultat som många hade förväntat sig. Så jag tycker att det är en väldigt utställd position som huvudtränare. Det är jobbigt. Alltså när det går dåligt så riktas ju alla blickar mot tränaren, och det är väldigt lätt att byta en tränare när man inte kan byta sina spelare. Så jag tycker det var lite hårt. Det är ju definitivt inte enbart Hasses fel. Vi sitter allihopa i samma båt, men tyvärr så är det oftast huvudtränaren som får ta det där sista ansvaret.
Du och Teemu Pukki och Joona Toivio, ni var ju med i U21-EM i Sverige 2009, som ju var en turnering när Sverige uppmärksammades, men även ni var med där, och ni hade ju mannen som är eran förbundskapten nu var väl förbundskapten för U21-landslaget. Vad har det betytt, den erfarenheten, för er att ta det här klivet?
Ja, det är ju en av de höjdpunkter i min karriär faktiskt, U21-landslaget. Hela vägen från kvalet till EM. Och det var en erfarenhet som har varit väldigt viktig för vår utveckling. Och just det där när vi alla kom med i ett A-landslag senare, så hade vi ju det där målet att vi ska vara med i den grupp som tar oss till ett mästerskap. Så det var ju definitivt en hunger som växte inom oss. Vi fick blodad tand för just den där erfarenheten av att vara med i ett EM-slutspel, även om det inte gick så bra. Men det var bara häftigt att möta både, jag tror vi hade Tyskland, England och Spanien i samma grupp i EM, och det är ju hur tufft som helst. Men vi hade en bra generation, och sen vår tränare Marco Kanerva så lärde vi att känna just via U21-landslaget, och han har ju varit med och uppfostrat och utvecklat många av dagens finländska fotbollsspelare.
När jag läste intervju både med dig och honom, så pratade ni om gruppdynamiken, hur viktigt det var liksom att ni funkar som grupp i landslaget. Det där hör man ju lite lätt när det går bra, när det går dåligt så kanske det kommer fram långt senare. Vad är det som utmärker en bra gruppdynamik?
Alltså för mig så handlar ju allt om beteende. Alltså vill man skapa en bra kultur i ett fotbollslag, så handlar det allt om hur man bemöter varandra, hur man beter sig. Så det är någonting som Kanerva har haft fokus på redan från dag ett. Han är ju en teoretiker. Han tycker om att ha många möten, men vi jobbar också med grupparbeten utanför möteslokalen, och där vi som försöker som lära känna varandra lite bättre. Vi är ute och spelar fotboll, golf, har olika som tävlingar, vi, ja, quiz, olika typer av evenemang och program som ska göra att vi även umgås utanför fotbollsplan och möteslokalen. Så det tycker jag varit sunt och varit viktigt för vår utveckling och gjort att vi kommer varandra närmare. För det är ju egentligen det som landslagsfotboll handlar om i sista slutändan, just det där att skapa en bra laganda. Det är ju väldigt, väldigt lite tid man har tillsammans, så det där att som taktik och vara med på planen, så det är väldigt begränsat vad man kan egentligen gå igenom. Så för mig så är det lika viktigt att vi sitter i bastun tillsammans och snackar skit, så som vad vi gör på fotbollsplan.
Ja, för att precis som Sverige så är det ju ändå så att Finland och Sverige har ju spelare som spelar kanske i lite mindre lag och det finns färre spelare att välja på, så man måste hitta det där lagarbetet. Känner du att ni kan vässa någonting kring spel och så fram till 2021 då förhoppningsvis EM avgörs?
Ja, vi kan vässa mycket nu. Alltså det är det man går och funderar på nu som lagkapten, och jag snackar mycket med vår tränare att vad är det vi ska hålla fokus på nu? För nu har vi ett år och 2 månader där vi kan gå och utveckla vårt spel ytterligare, så vi är ännu bättre förberedda sen när vi spelar mot Danmark, Belgien och Ryssland.
Kan du ge några konkreta exempel på vad ni kan utveckla?
Absolut, alltså vårt försvarsspel har varit utmärkt i nästan i princip alla matcher förutom Bosnien på bortaplan. Det tycker jag, det har varit vår ryggrad. Jag tycker vi har haft en fantastisk mentalitet. Ett gott exempel är Teemu Pukki, som alla tänker på hans anfallskunskaper, men för mig är det ju hans alltså arbetsinsats defensivt när han löper och pressar och skapar yta till andra. Men det kanske som vi kan bli ännu bättre på är vårt anfallsspel och just att skapa ännu fler bra chanser. Att våga dominera på motståndarnas planhalva, våga som vara lite sådär otypiskt finska, lite sådär, alltså sådär sunt självförtroende på bollen som jag tycker vi har som arbetat mycket med, för vi har jättemånga bollskickliga alltså spelare just nu, både i Glenn Kamara och Robin Ludd och Teemu Pukki med flera, så det blir också bättre. Men jag tycker att vi om vi ska bli ännu bättre så ska vi kunna skapa flera farliga målchanser.
Just Teemu Pukki, är du överraskad över hans utveckling? Och jag menar, hur håller ni, han är ju eran Zlatan på något sätt, hur håller ni honom på marken?
Nu vet jag inte om du har träffat Teemu Pukki, men han är så ödmjuk som man kan vara. Han är på något sätt, alltså han trivs med att vara där hemma med sin familj. Han är på många sätt så är han väldigt introvert. Han vill inte stå i rampljuset, utan han vill bara som spela fotboll och umgås med sina lagkamrater. Så det är inga problem och det är ingenting som man behöver som tänka på egentligen.
Men är du förvånad över hur han har utvecklat?
Ja och nej, alltså han har ju alltid haft en jättepotential, alltså ända sedan alltså han kom fram i alltså världsfotbollen, han kom med i landslaget och han var i Sevilla och Schalke, så han har ju alltid sett att han har alltså han har fantastisk potential att spela på allra högsta nivå, men sen av någon orsak så har det kanske inte alltid lyckats, men det var väl kanske hans sista säsong i Brönnby i samband med Zorniger, tysken, som gjorde att han, alltså det kändes som att han var mer vältränad. Han hade mera högintensiva löp. Han såg bara mer robust ut som fotbollsspelare, som atlet. Så då märkte man att nu är det någonting som sker. Så att han fick sin flytt till Norwich och England, så det var jag väl egentligen inte så överraskad över. Men sen att han gör det han gör i Premier League, det tycker jag det är storartat. För det hade man kanske inte sett för 4-5 år sedan.
Hur stor är Teemu Pukki i Finland idag? Det talas ju om att Norwich säljer mycket souvenirer till Finland och liknande.
Ja, alltså Norwich, de har ju, alltså deras marknadsföringsavdelning har ju varit nere i, eller nere eller upp till Finland flera gånger och gjort ekonomisk vinst, så det tror jag de är väldigt väldigt tacksamma för. Men jag tänker väl att Teemu Pukki är väl en av de 3-5 största idrottarna i Finland just nu.
Han är i klass med Formel 1 och hockeystjärnorna helt enkelt.
Ja, alltså Finland är väl kanske fortfarande en hockeynation, men jag tänker att fotbollen kommer mer och mer. Jag tycker det intresse som har skapats nu, också tack vare våra framgångar, så det är ju det är på en nivå som jag aldrig har märkt tidigare. Även om vi hade den gyllene generationen med Sami Hyypiä och Jari Litmanen och company, så den hype som finns runt omkring oss nu, det har jag inte märkt tidigare.
Ja, just den gyllene generationen, Sami Hyypiä i Liverpool och Litmanen som ju vann Champions League och liknande, hur känner du kring att de aldrig fick uppleva det ni ska uppleva nästa sommar?
Ja, de hade ju förtjänat att få spela ett mästerskap. Alltså det var helt fantastiska lirare, och det är egentligen den generationen som har inspirerat oss. Så jag tycker att på ett sätt så har de en stor andel i vår framgång. För det var ju, alltså jag kom ju med för 2008-2009, och då var jag ju fortfarande Sami Hyypiä och Jari Litmanen i laget. Så jag var ju som en, jag var ju väldigt nyfiken, och jag satt ju och såg på de två, hur de förberedde sig och alltså hur de betedde sig i den där miljön. Så det är ju, de har ju varit med och inspirerat mig otroligt mycket. Alltså jag kommer fortfarande ihåg en match mot Tyskland på bortaplan i Hamburg. Vi var nära att vinna 1-0, men jag tror det var Podolski som gjorde 1-1 i slutminuterna, så vi fick enbart oavgjort. Men trots det så Jag var ju nästan i extas. Det var en av mina första matcher från start i ett A-landslag. Så jag satt ju nöjd och glad i omklädningsrummet. Men sen ser jag Jari Litmanen i hörnet som nästan ser sur ut. Och satt och snackade med, jag tror det var Stuart Baxter, om att hur vi kan göra det ännu bättre. Hur vi kan bygga ett lag som verkligen vill vinna de här matcherna mot större fotbollsnationer. Så då fick jag med en tankeställare. Det var som en veckaklocka. Okej, om Litmanen sitter där och han närmar sig väl 40 år gammal just då. Sitter där och fortfarande är missnöjd och hungrig efter mer. Så det, jag tror det var en viktig lärdom för en ung finländsk fotbollsspelare.
Din föregångare på kaptensposten, Niklas Moisander, han öppnade ju lite upp för att spela EM, men du stängde den dörren, om man ska läsa in vad som stod i finska tidningar.
Nu vet jag inte hur du läser in det. Jag stänger definitivt inga dörrar. Det är i så fall landslagstränare som stänger dörrar. Men det jag har sagt är ju att jag tycker att de som har varit med under den här resan ska ha förtur. Jag tycker att det jobb som de har lagt ner de senaste åren så borde som värderas lite högre. Jag tycker det där att, alltså, jag har stor respekt för den karriär som Niklas Moisander och de andra har haft. Men det är klart, det känns också lite märkligt att nu när det äntligen kommer framgångar så vill man komma tillbaka. Men det får vi se hur det blir i framtiden. Nu är ju EM-slutspelet först nästa sommar. Men nej, jag tycker vi har en fantastisk grupp med fotbollsspelare just nu. Och den lagande vi har skapat så är bättre än vad jag upplevt tidigare. Men samtidigt så ska man alltid försöka på att förbättra sina resultat, och där behöver vi ju förstås vara bästa spelare med.
Har du pratat med Niklas Moisander om detta?
Nej, vi har inte pratat. Det kan gott ske att det blir en diskussion i något tillfälle. Men Niklas är ju en spelare som jag har stor respekt för. Vi har också träffats lite utanför fotbollen när vi båda bodde i Holland, och han var ju kapten innan jag fick kaptensbindeln. Så han är ju en av dem som jag har lärt mig väldigt mycket av. Han är ju, alltså, både både hård på planen, men just det där sociala utanför och att ta alla i beaktande och just kunna hantera det där politiska, det tycker jag var bra.
Du lovade ju att springa naken också, men det gjorde du aldrig riktigt.
Jo, det gjorde
jag. Ja, fast det var lite filmat när du skulle springa in i stan, det gjorde du inte. Man ska ju hålla vad man lovar. Hur var det nu?
Jag vet, det känns, och nu som finländare så känns det jättedåligt att jag inte har hållit vad jag har lovat. Det är någonting som jag fortfarande går och funderar på. Men efter den där matchen mot Liechtenstein så var det nära att jag hade tagit med mina lagkamrater och sprungit till det närmsta torget. Men det var ju också efter att man hade fått 10-15 shots.
Ja. Det var ju så att du hade lovat att om ni gick till EM skulle du springa naken kring något torg i Helsingfors. Du tog någon bild bakifrån på Instagram när du badade. Det var ju knappt, inte ens en geting på det. För att använda svenskt betygssätt. Om man ser till, du har ändå blivit väldigt uppmärksam. Jag menar, du fick ju bragd medalj och du var på det här en fin fest i Helsingfors där ni var inbjudna och så. Hur tolkar du det?
Ja, hur tolkar jag det? Alltså nu är jag inte så... jag tycker egentligen inte om personliga priser på det sättet. Speciellt inte när man håller på i en lagsport. Men det är klart att det betyder att man har gjort någonting rätt. Jag tycker självständighetsbalen är något av det finaste man kan få en inbjudan till. Det var min andra gång, det var min första gång för min tjeckiska flickvän, så hon hade ju ingen aning om vad hon kunde förvänta sig, så hon tyckte det var häftigt att hon fick träffa presidenten och andra förnäma personer i Finland, så det var en häftig upplevelse, men annars så det har ju varit en väldigt vild period i mitt liv senaste året, kanske när man har märkt att den här uppmärksamheten så har nått höjder som jag inte har varit med om tidigare. Och just kanske också i samband med att jag blev kapten, så det är många av kanske blickarna eller frågorna som riktas just mot mig och många som förväntar att jag ska ha en åsikt om det ena eller andra. Och jag har ju tyckt det har varit intressant och lärorikt. Jag är ju inte en sån som tackar nej till komplexa frågor, utan jag ser det som en möjlighet att vara med och påverka. Så det, jag tycker det var för det mesta har varit häftigt att se att man har fått en ännu större plattform i samhället och att folk är intresserade av vad man har att säga.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Här kan jag ta upp träff och vinna. Ger om Markkanen stöter in bollen. Finsk ledning. Anfallaren ner om Markkanen. Gör 1-0 i matchen. Men Tim Starrer skickar bollen in i straffområdet.
Är om Markkanens mål mot Sverige, assisterat av Tim Sparv, blev matchens enda när lagen möttes i Qatar i januari förra året. Men precis som i Sverige så hade landslagets resa till det kontroversiella emiratet ifrågasatts innan avresan.
Och när spelaren Rico Risco valde att stå över lägret av politiska skäl så väckte det än mer debatt. Tim Sparv valde att delta, men hyllade Risky, hans mor, utvecklade sitt eget resonemang i ett långt inlägg på sociala medier. Det är tydligt att Tim Sparv inte vill vara en passiv aktör i det politiska spelet kring fotbollen. Han tycker själv det är märkligt att inte fler spelare tar möjligheten att uttrycka sina åsikter.
Du var ju med i Qatar 2019 där du ju hade en lagkamrat, Rico Risky, som valde att inte åka med. Du skrev ju ett väldigt bra brev efter det, liksom varför man inte åker och, eller varför man funderar kring det här. Och sen åkte ju inte ni 2020. Hur resonerade ni där från spelarhåll att ni inte ville åka till Qatar 2020?
Alltså det som jag har lärt mig att spela i ett landslag, så det handlar så mycket mer om enbart resultat och taktik och spelarval. Alltså det är större än så, och man blir tvungen till att se helheter och se till att man har de rätta värderingarna. Så det är klart att när Rico Risky valde att tacka nej till träningslägret i Qatar, så fick man ju själv också säga en tankeställare att är det här rätt det vi gör? Sen tycker jag inte alltid om att det blir så svart och vitt i media någon gång. Jag tycker det är mer komplext än så. Så jag försökte egentligen bara nyansera det som hände. Men det är klart att det är så viktigt att vad man vill förmedla för budskap, speciellt när man är en så stor organisation som det finländska fotbollsförbundet. Så vi kom ganska snabbt fram till att nu blir vi tvungna att hitta en destination som passar bättre till våra värderingar.
Ja, och det blev inget, ni åkte inte på något läger alls ju 2020, för ni hittade inget alternativ.
Nej, vi hittade tyvärr inte. Vi försökte flyga in någon motståndare till Spanien till exempel, men det lyckades inte i slutändan. Så det är klart, det är också inte bra. För idrottsligt sett så är ju det här läget i januari jätteviktigt. Det är många som har fått sina debuter. Jag fick min debut i Japan faktiskt i 2008 eller 2009. Och det är alltså, jag tycker att det är en bra språngbräda för de unga spelarna som just kommer in i ett A-landslag, att man får vara en del av A-landslagsmiljön och träffa oss som har varit med ett tag och diskutera med tränarna och få en första inblick i vad det handlar om. Så jag tycker att det var synd att vi fick organiserat ett januariläge, men efter omständigheterna så tycker jag det var rätt att vi inte åkte till Qatar.
Sveriges fotbollsförbund leds av Karl-Erik Nilsson, som också är förste vice president i UEFA. En riktig höjdare helt enkelt. Han tycker ju att det är för få landslag som åker till Qatar. Och Sverige åkte ju till Qatar och flög in Moldavien och Kosovo. Kanske inte de två rikaste förbunden i Europa, om man säger så. Hur ser du på liksom Nilssons inspel att det är för få lag som åker, eller landslag som åker till Qatar, och just att flyga in fattiga förbund för att möta dem?
Alltså om man tänker på träningsförutsättningarna och faciliteterna där nere, så har han ju rätt. Det var nog, alltså nu har jag varit med ett tag och har varit på säkert 50, 60, 70 träningsläger, så jag har sett det ena och det andra. De faciliteterna och träningsplan och allt runt omkring i Qatar var nog det bästa jag har sett. Men det försvarar ju inte att vi är där. Jag tycker att indirekt så stöder vi någonting som man inte kan stå för. Så därför tycker jag man ska ta sig och tänka efter att när man alltså vart man reser och vad det kan innebära för folk.
Det svenska förbundet menar ju att vi påverkar positivt. Vi jobbar ju liksom i Amnestys riktning när vi är där.
Det är det där, alltså jag förstår ju också var han kommer ifrån, att just det där att skapa en debatt och diskutera med dem som är där nere och kanske som vara med och förbättra situationen på det sättet. Och det tror jag också på, att jag tror inte på att man enbart ska resa någon annanstans och så får det vara så, utan man borde även ingå en dialog. Man borde vara där, man borde som sätta press via olika medier, man borde som göra det alltså klart och tydligt att det är ingenting man stöder upp omkring. Så jag tror även inte att det där att bojkotta så det är ju en del av resultatet och lösningen kanske, men det är inte hela.
Hur ser du på klubbar? Fler svenska klubbar ratar ju nu Dubai till exempel. Midtjylland har ju varit i Dubai. Hur tycker du att ni ska göra och hur tydlig vågar du vara mot den danska klubben?
Jag har varit ganska tydlig faktiskt, även i media. Jag tror det var i alla fall FC Köpenhamn och kanske någon annan till och med som valde att inte åka till Dubai i år. Min egen klubb, så vi var där igen. Vi har varit på samma hotell, samma träningsplan nu de senaste 3-4-5 åren. Och igen, jättefina förutsättningar för fotboll. Så det är inte det man kan klaga på, men sen tycker jag där samhället är idag, det finns jättemånga människor som reflekterar och sätter frågetecken kring våra beslut, så där tycker jag man är väldigt tydlig med att vad det är man vill och tänker efter en extra gång när man reser till sådana här länder.
Du hade inte velat att ni skulle åka dit?
Alltså jag hade nog kanske valt ett annat ställe, ja.
Många när spelare i Europa har ledigt, många drar till Dubai över en helg och festar och solar och så. Hur ser du på att åka dit på semester?
Alltså jag har ju också varit i Dubai på semester. Inte de senaste många åren förstås, men ja, jag tycker det alltså, vad ska man säga, man kan inte bara alltså, kritisera fotbollsklubbar heller, utan man måste ju som tänka efter som privatperson också vart man reser, för det är ju med och så stöder en regim indirekt, så det är klart att det är ju också någonting man kan reflektera över.
VM 2022 går i Qatar. Om Finland nu tar sig till ett andra raka slutspel och du blir uttagen, hur hade du reagerat?
Ja, det är det här som är så absurt på något sätt, att man har ju sina värderingar och man tycker det är hemskt så som Qatar och andra länder, hur de går till väga med när det kommer till mänskliga rättigheter och mycket annat. Men sen det är klart att om Finland kvalificerar sig till ett VM i Qatar och man själv är med i det laget, så sätter man sig på flyget och flyger dit. Det är det som är så hemskt på något sätt. Så jag hade ju egentligen hoppats att det, alltså de stora fotbollsorganisationerna i världen, alltså de som verkligen har makt och har en chans att skapa ett mer hållbart fotbollssamhälle, att de hade kanske tagit ett beslut som passar våra värderingar.
Just det att ni som spelare ställs inför de här frågorna. Jag läste en intressant intervju med dig i Adressadvisen där du just pratade om det här att man kanske, det är inte alltid uppskattat från klubbar och ledare att ni uttalar er, man blir lite ängslig och att vi också i Norden kan vara lite moralpoliser. Det är annat om man tillhör en klubb i liksom Ryssland, Turkiet eller Kina. Är det svårt att vara en förebild och liksom vilja ta del i debatten?
Jag tycker inte det är svårt. Jag tycker det är snarare en fantastisk möjlighet man har fått. Jag vill gärna använda min röst till annat än enbart fotbollsfrågor. Så jag tycker det är ett privilegie egentligen. Men det är klart att jag har också suttit i tuffa diskussioner med både tränare och sportchefer och ägare efter att jag har uttalat mig om någonting. Så man ska ju som alltid som tänka efter en extra gång, men sen ska man ju inte, man ska inte vara rädd för att uttala sig heller. Jag tycker det är otroligt motiverande när man kan vara en del av debatten i samhället i olika frågor. Och jag tycker det är kul alltid när idrottare vågar ta ställning, vågar ha en åsikt. Men det är klart att det kommer kritik nu som då. Det är många som tycker att man ska enbart fokusera på sin sport. Och för 10 år sedan så hade jag ju ingen lust att prata om annat än fotboll. Då var jag mest fokuserad på träning och match och allting runt omkring det. Men med åldern och erfarenheten så har jag ju förstått att det finns annat i livet och börjat som intressera mig för andra ämnen.
Du säger att det är ett privilegium att kunna utnyttja sin röst. Kan man ställa krav på spelare? Liksom? Jag menar, man hör sällan Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo prata om sådana här frågor.
Nej, och de har ju ännu större plattformar än vad jag har. Jag tycker att om det var möjligt, om de hade intresse för det, om de såg hur mycket de hade kunnat hjälpa, om de gick ut och skrev någonting på Twitter eller Instagram. För de har ju miljoner följare, många unga flickor och pojkar som följer dem och tar till sig allt vad de säger. Så de har ju en otrolig chans att vara med och göra världen lite bättre. Så det ja, på ett sätt kanske det är lite synd att de fokuserar så lite på den delen. För det är klart att det är lite mer tyngd när, eller det ger lite mer tyngd när Messi och Ronaldo säger någonting än om jag säger någonting.
Du har ju en egen hemsida med en blogg, du är aktiv på Twitter och jag menar, du har, när jag intervjuar dig och ser dig på Skype så ser jag bokhögen bakom och du visade innan din bokhylla. Så, inte den typiska fotbollsspelaren som kanske just hellre hade flashat en Brighton-klocka eller något sånt, åtminstone i fördomen. Så hur ser du på det liksom att ta del i debatten och vara så aktiv just med att använda Twitter, blogg, ha en egen hemsida?
Ja, men nu är det ju också de fördomar som folk har när det kommer till oss fotbollsspelare eller kanske idrottare generellt sett. Jag tycker det finns fantastiska personligheter i ett omklädningsrum. Vi har alla olika historier, så någon gång så gäller det kanske att fråga de rätta frågorna. Men jag tycker ju om att vara en del av den där debatten, att komma hem från träning och fokusera på någonting annat. Jag tycker jag har en bättre balans i mitt liv idag än vad jag hade tidigare. Jag är bättre på att switch off när jag väl kommer hem och efter en dålig match eller en förlust eller man går omkring med en skada eller man har varit bänkad, så det är på något sätt motiverande att komma hem och få läsa en bok eller studera eller vad som helst. Det tycker jag det är väldigt stimulerande och jag har ju också, nu är jag 33 år gammal idag, så jag vet ju att det kommer ju en tid efter min spelarkarriär som jag försöker förbereda mig lite emot. Så jag tycker det är roligt att diskutera annat än enbart fotbollsfrågor och det kommer jag nog fortsätta med.
Du sa i fakta utan att du håller på att läsa in gymnasiet. Vad är målet att liksom läsa in för utbildning?
Ja, så jag flyttade till England när jag var 16 år, så jag har inte egentligen gått i skolan, men nu har jag har läst alla gymnasiekurser, så jag är på god väg att ta studenten. Sen vad det mynnar ut i så det vet jag inte ännu. Jag kommer också gå, eller jag tar också min B-tränarkurs för tillfället, så det är också någonting som jag jobbar med. Men jag hoppas att jag i framtiden får arbeta med unga, talangfulla fotbollsspelare. Jag tycker att tränaryrket är väl det som intresserar mig mest just nu. Talangutveckling så är väl det som jag går och funderar på mest om dagarna. Så jag hoppas att jag får fortsätta jobba inom fotboll, men jag hoppas också att jag vid sidan om kan studera vidare, om det sedan är språk, psykologi, historia, ledarskap eller vad det blir, så det får tiden utvisa.
Du har ju en flickvän från Tjeckien. När vi snackade lite innan vi satte igång intervjun sa du att det nog inte blev så att du flyttade hem till Finland och du har ju viss koppling till Sverige med Halmstad, men du sa mer Mellaneuropa, så att det är där du i så fall ser en framtid och jobbar med talangutveckling.
Ja, alltså jag tror inte att det blir Finland i första hand, men jag är ganska öppen för var jag bosätter mig. Alltså när jag som var yngre och bodde i England och Sverige så hade jag alltid en idé om att jag skulle flytta hem tillbaka för Finland var det bästa som finns. Och Finland är ju det bästa som finns, men jag tror att man på något sätt kanske romantiserar ens hemland också någon gång. Och sen tycker jag det är jättestimulerande att bo utomlands, både när det kommer till olika kulturer och språk och ja, få ta en del av en annans fotbollstänk. Så det tycker jag är jättekul. Så jag är ganska öppen för var vi bosätter oss. Jag vill gärna jobba i en fotbollsmiljö som är på hög nivå och där jag själv kan utveckla mig som tränare. Men nej, även i mitt hushåll så är det kvinnan som bestämmer. Så jag blir väl nöjd till att lyssna på henne.
I Finland så har ju ni gjort någonting tidigt, att ni gick med på att herrlandslagsspelarna sänkte sina ersättningar för att damlandslagsspelarna skulle få lika mycket. Varför var det viktigt?
Jag tycker att alltså, som signal så tycker jag det är enda riktiga. Jag tycker att har man en möjlighet att hjälpa sina kvinnliga fotbollskollegor så ska man göra det. Jag tycker just det där att deras situation är inte lika bra som våran. Och jag såg en chans att kanske förbättra deras miljö en liten bit, så det tyckte jag var fint och jag var jätteglad över att alla spelare i landslaget backar upp omkring det, för det, jag tycker det är viktigt med sådana signaler i samhället där man ser en möjlighet att jobba för en mer jämställd miljö. Vi vet ju alla att damfotboll som produkt så inbringar inte de pengar som kanske behövs, men jag ser ju en enorm potential. Vi har sett ett väldigt lyckat VM-slutspel med massa folk på läktaren, så jag tror att det enbart kommer att bli bättre framöver, och där vill vi gärna vara med och stötta våra kollegor och bidra till att sätta en trend.
Var det svårt att övertyga spelarna i landslaget om att gå med på det?
Ja, det är ju bra när man är kapten, så har man ju lite mer makt än alla andra. Men nej, det var inte svårt. Det var ju egentligen någonting som jag hade gått och tänkt på i en tid. Och tillsammans med mina kaptenskollegor, Lukas Radecki och Paolo Sarajuri, så kom vi snabbt fram till att nu vill vi gärna göra någonting. Så det var egentligen en större diskussion utan alla. Alla 20 eller 25 spelare så var på on the same page, så att säga. Så det var, nej, det tyckte jag var jättefint.
Du har ju också humor. När jag var i Abu Dhabi något år och hade rört upp lite känslor i Finland, för att jag tyckte det var tveksamt att finska landslagsledare drack öl iförd sina träningsoveraller på dagtid, så kom du bort till mig vid poolen och bjöd mig på en öl.
Ja, jag läste ju din text eller din artikel och då tyckte jag att det där var ju så fjantigt som det bara kan bli. Jag tycker det finns en del av dagen så ska man vara professionell och jobba hårt, men sen tycker jag inte det är något fel att ta sig en öl efter en avslutad arbetsdag.
Nej, men detta var ju just att man representerade det svenska förbundet. Bestämde sig efteråt att man inte just skulle dricka öl i träningskläder.
Nej, jag tycker det är som så fånigt på något sätt. Någon sån här social korrekthet. Jag vet inte, det blir bara så krystat på något sätt istället för att bara vara öppen med vad man håller på med. För vi har ju, när jag ser på vår tränarstab, så det är helt otroligt hur många timmar de jobbar. Och sen att de inte ska få gå ner till poolen och ta sig en öl eller bara sitta där och få lite sol, det tycker jag på något sätt lite konstigt. Men det är klart att jag förstår från...
Jag hade inte med solen att göra, det fattar du också. Det hade bara med alkoholen att göra.
Nej, men jag kan ju tänka att du som grävande journalist såg din chans att här har jag någonting som folk kommer att intressera sig för.
Ska jag klarlägga helt så pratade vi om det i vår livesändning. Eftersom finska tidningar inte ens var där så följde de livesändningen från träningen. Och då pratade vi om det. Då snappade finska tidningar upp det. Så jag skrev faktiskt inte något från början. Om jag ska klira mig själv. Ja. Diving header away, back to Sparv, low foot shot, left footed, and the former Southampton Academy player scores an away goal for FC Midtjylland at St Mary's in the Europa League. And a massive blow for Southampton is a massive boost for the Danish champions. Approaching half time in the first leg, Saints nil, FC Midtjylland 1, and their former Southampton player has scored with a low drive past Martin Steffel. Du flyttade ju tidigt till Southampton. Det måste ha varit fantastiskt att tillhöra den ungdomsakademin. Gareth Bale, Theo Walcott och allt vad det var. Vad hade de som gjorde att de kunde plocka fram så många bra spelare?
Ja, det är ju helt otroligt vilken, alltså vilken spelargrupp vi hade där. Och alltså då, när man var 16-17 år, så förstår man ju inte hur många bra spelare som man spelade med. Jag tror det är ju alltså mellan 10 till 15 ungdomar som har spelat Premier League. De mest kända är just Gareth Bale, Theo Walcott, Adam Lallana. Men där finns ju många som ännu idag spelar Premier League. McGoldrick i Sheffield United, Sermon i Bournemouth, Crane i Sheffield United. Så det var en helt otroligt inspirerande miljö för en kille från Finland. Just det där att komma bort från sin bekvämlighetszon. Alltså i Finland så var jag alltid en av de bättre på plan. Jag hade min pappa som tränare. Han gav mig lagkaptensbindeln. Jag fick alla straffar, alla frisparkar. Så man gjorde lite som man vill. Men sen som 16-åring och komma till ett nytt land så det blev lite andra bullar. Men det tror jag var sunt för min utveckling. Och jag tvingades växa upp lite snabbare. Men det var kul att se. Alltså Gareth Bale, han var ju en sån som nästan efter varje träning så stod han och sparkade sina frisparkar. Och redan då så satt ju 50% av dem i krysset. Adam Lallana var ju en sån som... Han var som en otypiskt skicklig med bollen. Jättebra teknik och kunde som vända och driva på ett sätt som de andra engelsmännen inte kunde. Men sen var han också en jättefin personlighet som jobbade stenhårt. Och Theo Walcott, han var väl den största kärnan just då. Han var nog alltså anledningen till att vårt ungdomslandslag var ett av de bästa England på den tiden. För han gjorde väl 20 mål och 20 assist varje säsong. Han hade en otroligt snabb och alltså behöver egentligen ingenting annat än den där råa snabbheten som tog honom till Arsenal.
Vad hade de ändå i sina... Var det bara att de hade scoutat rätt spelare eller hade de någonting i sin akademi som du känner att det här skulle man kunna använda?
Nej, men alltså jag tycker ju Southampton som klubb har ju alltid varit en klubb som utvecklar fina fotbollsspelare. Det har ju inte slutat efter den tiden, utan de fortsätter med att producera fotbollsspelare till allra högsta nivå. Så det var ju någonting med att när jag var där så hade vi en en internationell miljö. Vi hade en fransman som tränade till exempel. Så det var ju inte det där typiska engelska när det enbart handlade om att försvara och vinna sina dueller och blocka skott och jobba hårt. Utan jag tycker det fanns en jättenyttig kontrast mellan de olika tränarna och alltså hela setupet så var väldigt professionellt. Vi hade typ, jag vet inte om vi hade som 6-7 fullstora fotbollsplaner, byggde en hall, jättefint gym, alla som faciliteter så var det ju jättebra också för oss akademispelare. Så jag vet inte, jag tror det bara var en sån här kultur som fanns där, att akademin var viktig, spelarutvecklingen var viktig. De satsar jätte, alltså investerar alltid i akademin och gjorde det till en prioritet. Jag tror det är lite samma som finns här i FC Midtjylland, att det är det är som en del av deras DNA, att just deras spelarutveckling och att uppfostra egna spelare. Så det är ju någonting som jag gärna hade sett att många andra klubbar hade värdesatt lite mer.
I Sverige är det ju en diskussion där bland annat klubbarnas sammanslutning SEF, de driver ju att man inte ska lämna, som du gjorde, gå till någon klubb ute i Europa när man är ung, för det är svårt att lyckas och så. Vad är ditt råd liksom, om man är ung talang 15-16 och det kommer just en klubb från Premier League eller La Liga?
Ja, jag tror vi har samma debatt i Finland faktiskt. Och jag har alltid sagt att jag tror inte att det enbart finns en rätt väg att gå för att bli fotbollsproffs. Alltså min väg, alltså jag hade ju inte tagit ett annat beslut idag om jag hade fått chansen att flyga iväg till Southampton. Alltså den erfarenheten och de upplevelserna som jag fick, det hade jag nog knappast fått i Finland. Men sen betyder det inte att jag hade som lyckats ändå, men jag tycker bara den där upplevelsen att vara utomlands och komma ut och få se något annat så var viktig för mig. Men det är väldigt individuellt. Jag tror det är ett snack man ska ta med sina föräldrar. Jag tror det där att komma, alltså som 16-åring, att flytta utomlands, så det är kanske lite för stort steg för någon. Så då kanske löns det att bli hemma, bli den där trygga miljön innan man tar steget utomlands.
Det var ju många svenskar i Southampton i den tiden i A-laget. Var det någon av dem som påverkade dig att komma till Halmstad? Kanske Micke Svensson exempelvis?
Ja, men alltså jag har ju mycket att tacka Micke Svensson, för det var egentligen han som, jag tror det var han som tipsade Janne Andersson den gången att här var en ung kille från Finland som är helt okej på fotboll. Så nej, det var faktiskt nu när du säger, vi hade ju jättemånga svenskar där. Alltså fantastiska människor. Micke Svensson och
Micke Nilsson, Anders Svensson, nej, Andreas Jakobsson.
Ja, Östlund också. Han var ju Jesus i Southampton. Han var han passade in till den engelska spelstilen. Alltså publiken älskade honom. Jag fick någon gång så skjutsade han mig hem till det hus där vi akademispelare bodde. Han hade, jag minns inte vad han hade för typ av bil, men den var i alla fall allt för stor för den väg som fanns där i England. Men nej, de var jättetrevliga och sociala och alltså både de svenskarna men också Antti Niemi som var målvakt i Southampton. Så det betyder så mycket när man är tonåring och man ser upp till de här killarna och sen är de så vanliga och jordnära och kommer och pratar och diskuterar. Så det betyder jättemycket och det gör ju att man anpassar sig till miljön lite snabbare.
Hur var det att liksom lämna en Premier League-klubb även om du inte nådde A-lag på det sättet och flytta till Örjans Vall?
Det steget så var nog vad ska man säga, större än vad jag hade förväntat mig. Min tid i Halmstad så blev nog inte som jag själv hade velat. Och det finns det väl många orsaker till.
Vad var det som gick fel?
Alltså jag ser ju mig själv i spegeln. Det var många situationer som jag hanterade dåligt. Men just det där steget från ungdomsfotboll där fokus ligger mestadels på utveckling. Och sen komma till Sverige där det handlar om struktur, disciplin, försvarsspel, vinna sina dueller. Och det hade jag i början jobbat med. Och sen kombinerat med en skada eller två, lite sjukdom och så här. Så var det tidvis så var det en lite jobbig tid. Men det är också en tid som jag reflekterar över mycket på senare år. Och några av de situationerna som kom så har jag lärt mig väldigt mycket av.
Kan du exemplifiera, vad är det för situationer? Hade du dålig attityd eller vad var det?
Jag blev väl lite som nedstämd lite för tidigt. Alltså, om jag blev till exempel bänkad eller om jag hade haft en dålig träning eller fick en liten skada så jag var bort en vecka så blev jag som nedstämd och negativ istället för att hantera det alltså lite mer moget. Så det var sådana situationer egentligen. För upp till det så hade jag ju, alltså, just i Southampton, vi hade alltid vunnit våra matcher typ 2-3-4-0 och och spelat en väldigt offensiv och anfallsglad fotboll. Och så kommer man till Halmstad där realiteten är lite annan. Men det var jättenyttigt för mig och det är någonting som jag ser tillbaka på idag och känner att jag lärde mig otroligt mycket.
Kunde du se att Janne Andersson var en blivande svensk förbundskapten som skulle ta landslaget till en VM-kvartsfinal?
Alltså kanske inte just då, men jag tycker att Janne har alltid varit en bra fotbollstränare. Han visste vad han ville, han hade ett spelsätt som fungerade och hade också den där en dos humor som är viktig. Så jag är inte förvånad över att han gör det så bra som han gör det idag.
Du går ju sen till Graningen som bossman. Hur kände du kring det?
Alltså jag har inga känslor över att det gick som bossman. Jag hade ju egentligen tänkt gå redan i ett halvt år innan om sommaren, men jag tror att vi kämpade väl mot nedflyttning just då i Halmstad och klubben ville inte låta mig gå. Men Gråningen var ju också en helt otroligt fin tid. Ny stadion, 20 000 på läktarna. Vi hade ett bra lag både med Granqvist och Stenman och Petter Andersson och Dusan Tadic och Virgil van Dijk och Timma Tavs och många andra som spelar på hög nivå. Så det var en kul tid, för vi var jättemånga skandinaver där, eller nordbor som umgicks också utanför plan.
Och det går ju bra på något sätt, tror man ju, att nästa steg när du går då till en gröt och fört i andra ligan, i Bundesliga, som vi har varit uppe i Bundesliga, så kände man ju att nu skulle du ta nästa steg. Var det så du såg på dig själv?
Ja, alltså tyvärr så det är väl den där tiden i FC Groningen där i slutet som jag känner att där hade jag egentligen eller kanske i mitten av perioden i Groningen, så då spelade jag också bra fotboll och vi låg typ topp 5, topp 4 i den holländska ligan. Och jag hade också någon klubb från Bundesliga som var lite intresserade och var och tittade på mig ett flertal gånger. Så det var väl då som jag hade chansen att kanske nå en högre nivå, men det ville sig inte. Så då blev det till slut Gröta Furt som hade ramlat ner från Bundesliga året tidigare. Och vi var ju jättenära att komma tillbaka. Vi låg 1-2 länge, till sist blev vi 3 och spelade playoff mot Hamburg. Och fick enbart 1-1, vilket gjorde att vi blev kvar i andra Bundesliga och Hamburg blev kvar i Bundesliga. Så det var lite surt. Men ja, så blev det till slut.
Vad kände du saknades för att ta klivet upp?
Ja, det är en bra fråga. Så jag har ju många svagheter. Jag hade gärna velat vara lite mer explosiv. Jag hade gärna varit lite mer målfarlig. Så det finns ju mycket som man tänker att hade jag haft det så hade jag kanske kunnat nå nästa nivå. Men det är egentligen ingenting som jag grubblar över idag. Jag tycker jag har fått ut det mesta av min karriär. Jag har jobbat stenhårt för att ta mig så här långt. Och sen att som 33-åring när du spelar i Danmarks bästa fotbollslag och få vara kapten för mitt land, så nej, jag går inte och bitter precis.
Hur är det att vara del av Midtjylland som ju lever mycket på den här statistiken? Och jag menar, du sägs också vara väldigt intresserad av statistik och hur man liksom analyserar matcher och så. Hur är det att vara en del av det?
Alltså jag är ju nyfiken på det mesta, tänkte jag säga. Men det där just att jag blev signad på grund av statistik, så det var ju något nytt 2014 och jag förstod inte riktigt först att vad han menade, men
vad var de hade läst in på dig?
Jag tror det var väl mest att andra Bundesligan som var rankad högre än vad folk egentligen trodde, så det var väl där det började. Så Matthew Benham är ägaren av Brentford och Midtjylland, så han har ju arbetat med matematiska modeller och statistik hela sitt liv. Alltså äger en stor bettingfirma i London, så han Han tänker innovativt, han tänker fotboll på ett litet annat sätt. Och jag tycker det är jättespännande att vara en del av en sån miljö. Vi har otroligt många kompetenta tränare i IFC Midtjylland där man hela tiden som försöker optimera vår vardag. Och det är därför det är så otroligt inspirerande att fortfarande vara med i det här gamet när man känner att man kommer in om morgonen och så får man inte bara som den här träningen, men just bara gå runt och snacka med tränarna och försöka som bli en lite bättre version av sig själv. Men jag tycker det är spännande just med det metoder som klubben använder och hur de tänker fotboll, att hela tiden försöka som hitta de här små fördelarna.
Ni har ju vunnit en cup och två ligatitlar, troligtvis en tredje om de inte blåser av säsongen. Vad är det ni har hittat liksom för som gör att ni kan slå FC Köpenhamn som ju egentligen har mycket större resurser?
Jag tycker det är en kombination med klubbens egna akademi som på löpande band fostrar nya fotbollsspelare. Sen har de också haft lycka när det kommer till transfers. Allt från Alexander Sørloth till Filip Novak som de har sålt för många, eller så mycket pengar. Alltså Alexander Sørloth till exempel, så han spelade i FC Groningen tror jag 6 eller 12 månader, lyckades inte, köpte han till Midtjylland och sen sålde han från, nu minns jag inte hur mycket pengar, till West Ham eller till Crystal Palace i Premier League. Så de hittar såna här spelare som kanske andra inte riktigt tänker på, och de har sina hjälpmedel som gör att de gör färre fel än andra.
Ditt kontrakt går ut som vi pratade om. När de nu tittar på dig, på dina siffror, du har inte spelat så mycket denna säsongen, lite skada och så. Vad ser de och vad ser du? Får du ett nytt kontrakt med dem eller hur blir det?
Ja, det är, jag tycker det är en lite spännande situation som jag befinner mig i. Jag är 33 år gammal, jag har spelat 6 år nu i FC Midtjylland och mitt kontrakt går ut. Så det får vi se. Det är ju, den här klubben har ju betytt väldigt mycket för mig. Jag har haft min mest framgångsrika period i fotbollen här. Vunnit både mästerskap och cup och fått spela i Europa League och mött min favoritklubb Manchester United och Southampton och Napoli och allt möjligt. Så det har ju varit en jättefin tid i mitt liv. Men hur framtiden ser ut, så det får vi se. Det är klart att säsongen... Jag har kanske inte en roll som jag gärna hade haft i år, spelat lite mindre, men det är också någonting man blir tvungen att acceptera och hantera på bästa möjliga sätt. Jag känner fortfarande en väldigt stor hunger att bidra. Jag försöker vara ett exempel till de yngre spelarna som kommer fram, alltid hålla. Ha en bra attityd i träning och pusha de andra spelarna och se till att vi har en träningsmiljö som är på allra högsta nivå. Så det är kul att vara en del av det här, men hur framtiden ser ut, så det får vi se. Oavsett vad som sker så tror jag att både klubben och jag kommer fram till att det har varit ett ganska bra samarbete.
Lyssnar man mellan raderna så låter det som att det är slut efter denna säsongen och att du letar en ny klubb.
Olof, du har alltid varit dålig på att lyssna mellan raderna.
Ja, det är ju... Men varför tala klartext i så fall?
Nej, jag har inte snackat med klubben om nytt kontrakt på en lång tid. Så vi får se att jag håller alla dörrar öppna. Jag tror att som 33-åring, som defensiv central mittfältare, så har man inte råd att stänga några dörrar. Men jag hade någon chans i januari att flytta, men det ville jag inte. Jag tyckte det var för tidigt, kan jag inte säga, men jag ville gärna vara här och vinna ett mästerskap till. Men jag vet att det finns ett visst intresse där ute, så ifall det här är sista säsongen så tror jag att jag hittar en klubb som faller i min smak.
Våren 2018 talades om Malmö FF. Hur nära var det då?
Det tror jag aldrig var nära. Jag tror faktiskt att sista perioden i Halmstad så kanske Malmö var lite intresserade. Men annars så Malmö aldrig varit nära.
Det intresse som finns förutom Midtjylland, är det i Sverige eller är det utåt i Europa?
Det är en del i Norden, men det är också en del i centrala Europa.
Det är skönt när du pratar i gator. Då blir det ännu svårare att läsa mellan raderna. Just en omdiskuterad sak i Sverige är ju mycket fotbollens koppling till spelbranschen. Just att spela för en klubb som ägs av en spelaktör. Hur ser du på det?
Alltså jag tycker det det är en farlig utveckling, tycker jag, i fotbollen. Alltså jag ser ju också som till exempel reklamerna på TV:n just nu i Danmark. Alltså jag tycker ju varannan reklam så handlar ju om ett spelföretag. Och det är ju, jag tycker det är farligt just när man tänker på hur många unga som ser de här reklamerna och hur lätt hänt det är att bli uppslukad av spelbranschen. Så nej, jag tycker det rimmar lite dåligt med det som fotbollen ska stå för.
Samtidigt är det ju lite så att både du och jag indirekt på annonser och du också, att man lever då på spelbranschen och så är man kritisk. Hur ska man hantera det?
Ja, alltså det lättaste vore ju om man inte hade en åsikt alls, men jag tycker att man, alltså nu har jag hört så många olika historier om både fotbollsspelare men också privatpersoner som har fastnat i den här spelbranschen, så jag tycker det är bara någonting som vad ska man säga, som är lite surt och lite obekvämt när det kommer till spelbranschens involvering i fotboll.
Har du spelat med spelare som har förlorat mycket pengar?
Det tycker jag är lite svårt att uttala mig om, men jag vet att det finns spelare som jag känner att hade ett allt för stort fokus på att betta. Och jag alltid som när jag har gått förbi och jag sett att de har suttit på sin betting-app och sagt att okej, men var försiktig och det där ska du sluta med. För alltså ett ut tre så sitter man fast och man kan inte komma ut därifrån. Att summorna blir hela tiden större och större. Så alltså jag tycker det är bara just de, alltså barn och unga som sitter där hemma och blir som fast när det kommer till spelandet, så det ska man vara försiktig med.
I Sverige lyfter man ofta att man, om man spelar och förlorar mycket pengar, så kan man på något sätt bli en väg in för de som vill rigga matcher. Vilken risk ser du kring det? Alltså matchfixing, att man, om man har förlorat mycket pengar, så kan de sätta tryck på en.
Ja, alltså jag är ju ingen expert, men det känns ju som att vägen till matchfixning så är kortare ifall man har skulder. Så nej, alltså jag tror ju att matchfixning det kommer säkert att vara en del av framtidens idrott också, för det finns så otroligt mycket pengar i fotboll. Så det är någonting som man ska vara uppmärksam på, att man inte hamnar där nere.
Finns det risk att Midtjyllands ägare tar dig i örat nu när du har varit kritisk till spel?
Det tror jag ju inte. Jag tror också att han, alltså så spel i sig, om man håller det på en balanserad och sund nivå är väl okej. Men jag tycker att man ska alltid vara rädda för att det finns en minoritet som satsar för stora summor och som inte kommer som bort från den här världen som de har försatt sig i.
Stort tack för att du tog dig tid. Det drog över lite på tiden, men det är för att du har långa och fylliga svar och det gillar jag, men då blir det mycket.
Tack själv, Olof, för att jag fick vara en del av din podd. Det är få förunnat.
Veckans podd var producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål och annat som ni vill framföra. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.